Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive.
Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser och där all service ingår, som fria glasbyten när den syn förändras, otursskydd om du klantar till det.
Ja, vet du vad Måns, nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på 2 par glasögon.
Då är det här något för dig. Dessutom får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka.
Det har jag köpt i år redan ju.
Och till och med såna här med dynamiska glas. Har du såna då?
Nej.
Där glaset blir mörka ute i solen och ljusa när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se.
Fråga Anders och Måns.
Varmt ska det vara och hjärtinnerligt dessutom välkomna till Fråga Anders och Måns, podden som svarar på lyssnarfrågor. Måns, det där skägget som du har lagt det till med. Alltså det är ju, jag ska säga helt ärligt, det är ju ett bra skägg.
Ja.
Det är riktigt mustigt.
Ja.
Jag trodde inte att det var möjligt på din kropp.
Jaså.
Men det är kanske inte det snyggaste jag har sett dig.
Så det är tätt men fult, är det det du säger?
Ja, det glädjer mig på ett sätt. Hela vårt långa liv tillsammans. Vi har umgåtts sedan 1996, du och jag.
Just det.
Och det har konstant alltid varit så att du är den som är lite stilig av oss. Just idag känner jag att det är fan lite tvärtom. Har det hänt något annat sen sist?
Du, det har hänt supermycket.
Oj.
På dessa 2 veckor. I förmiddags lät min mage på ett sätt så jag trodde att ett YouTube-klipp hade gått igång på min dator. Tror det eller ej, men detta är faktiskt inte det enda som har hänt mig på dessa 2 veckor.
Nähä.
Bokstaven S har gått sönder på mitt tangentbord.
Nej.
Men det är inte alls irriterande.
Nej, framförallt inte när man ska skriva en deckare.
Nu när jag skriver en bok. Det är bara att man väljer synonymer till alla ord man tänkt skriva.
Ja, ja.
Som innehåller S.
Ja, det är inte så många.
Sax blir klippverktyg.
Ja.
Spännande blir rafflande.
Ja.
Det går lika bra.
Absolut.
Plask blir plopp. Anders blir kollegan.
Ja.
Solist, en framförare. Det är sådär. Hur det här har jag författat text att framföra i detta avsnitt. Dock är allt jag kommer att prata om idag utan bokstaven. Varför blev det så här då? Att det var just bokstaven S som gick sönder. Vad tror du, Ankan?
För att jag har suttit bredvid dig när du skriver på en dator.
Ja.
Du skriver så, förlåt att jag svär, jävla hårt. Att sitta och jobba bredvid dig går inte.
Men jag skriver väl lika hårt på alla bokstäver. Varför är det just bokstaven S som har gått sönder?
Ja, då trycker du med det vänstra. Nej, du kör ju pekfingervalsen, det vet jag inte. Nej.
Någon kanske tror att S är den vanligaste bokstaven i svenska språket och därför slits snabbast.
Ja, det är en rimlig gissning.
Så är inte fallet.
Nej.
Bokstaven E är svenskans vanligaste. Därefter A och N. Mm-hmm. S kommer först på 6:e plats. Men varför är då bokstaven S det mest slitna på mitt tangentbord?
Jo, jag har det.
Jaha.
Ja, för att du är så rädd att du tycker på spara så ofta. Du ska spara hela tiden.
Som vi berättade i förra avsnittet, kollegan, så började du och jag använda datorer innan funktionen autosave var uppfunnen. Mm-hmm. Och eftersom jag är en orolig själ, tror det eller ej, så lärde jag mig snabbt kortkommandot Ctrl S och fortfarande än idag trycker jag Ctrl S ungefär en gång i minuten, omedvetet. Mm-hmm. Och på 3-4 år så sliter jag tydligen ut ett tangentbord med mitt beteende.
Ja, det var tråkigt för dig. Får du köpa en ny dator då, eller?
Ankan, ja. Har det hänt dig något sen sist?
Idag så besiktigade jag min Vaslada, min ryska bil från sent 70-tal.
Ja!
Ja, det gick bra. Det var bara baklyktorna bak som hade blekts, kopplingen hade havererat, bromsen bak, båda hjulen och att motorn hade frusit så att det nu sprutar in vatten, varmt vatten i kupén. Avgasupphängning.
Många gånger vill man ha lite varmt vatten.
Samt avgasupphängningen. Annars var det, alltså, håll i hatten, noll fel.
Annars, ja, men hur många två år var det där?
Jag vill inte prata om det.
Mitt rekord är ju 16 två år.
Ja, jag är uppe i den här och jobbar. Ja. Nu handlar inte den här podden om bokstaven S eller om min sportbil, utan vi svarar på lyssnarfrågor. Vi börjar med den nu.
Sportbil.
Nu har vi gjort det här flera hundratusen gånger, Måns, men jag kan ändå gå igenom för en gångs skull hur det går till. Man skriver en fråga om precis vad som helst till adressen fraga@andersochmans.se och så försöker vi svara på den. Dagens första fråga, Måns, sitter du och håller i handen.
Just det, Hedda som har skrivit till oss. Halloj, Ankis och Månsis. Mm-hmm. Varför skakar man på huvudet när man säger nej och nickar när man säger ja? Med vänliga hälsningar, Hedda. Mm. Anders, vad tror du?
Jag tror man nickar, alltså, jag tror att det har med att man öppnar och stänger matsmältningen. Jag vet inte.
Nej, men det var ju, men om du skakar på huvudet lite, då känns det bra för nej.
Jag tror säkert att det är annorlunda någonstans. Det finns säkert någon kultur där det är tvärtom.
Tror du att det bara är i Sverige som skakar på huvudet betyder nej och nickar betyder ja?
Nej, det vet jag att det inte är så.
Men du har rätt. Ja. I nästan hela världen så är det på det här sättet. Det finns bara några få undantag. I Bulgarien och södra Albanien har de vänt på betydelserna. Så jäkla dumt. Ankan, har någon varit i Bulgarien?
Ja.
Jaha.
Absolut. Min familj, vi hade inte råd att åka på så här lyxiga utlandssemestrar. Så vår första utlandssemester var den billigaste charterresan man kunde hitta. Och den var just till Bulgarien.
Jaha.
Sunny Beach eller Sabena Strand. Det var två sådana kommunistanläggda turistanläggningar längs, jaha, Svarta havets kust. Och där åt man då, vi var där i två veckor, det var väldigt trevligt. Och där åt man då på morgonen frukostbuffé. Ja. Och där på den frukostbuffén fanns gårdagens kvällsmat. Och där fanns bland annat en makaron i röra som jag tyckte var väldigt, väldigt god. Den hade då stått över natten. Och där blev jag så magsjuk så att jag har aldrig varit, så jag låg i säng då 8 dagar och bara läckte ur kroppen. Till slut, när vi skulle resa hem så var jag orolig för det här att jag skulle liksom bajsa på mig när vi flög hem.
Ja, ja.
Och då kom det fram en tjock norrman och gav mig, som var 12 år gammal, kanske en sexa whisky som han hällde i mig. Min pappa som var då nykterist blev alldeles förfärad. Men, och jag blev lite full.
Du blev nog rejält full. Ja,
så att ja, tack, jag har varit i Bulgarien.
Okej! Var var vi? I Bulgarien har de vänt på rörelserna.
Efter den, efter den resan så fick så började min bror kalla mig för Skitnetch. Att det var ett smeknamn som han och hans kompisar använde säkert 10 år framöver.
Ni som lyssnar, Skitnatt alltså.
Aj, varför sa jag det? Ja.
Ja.
Tillbaks.
I Bulgarien har man alltså vänt på, skaka på huvudet betyder ja, nicka betyder nej. Så himla dumt, man åker dit. Mm. Man blir rånad med pistol. Någon säger upp med händerna, ge mig alla dina pengar, annars skjuter jag, fast på bulgariska. Hur reagerar man?
Nej, skakar man på huvudet.
Man nickar skrämt, jag ska ge dig alla mina pengar. Och vad händer? Ja. Jo, rånaren tror att du nickar nej, vägrar ge ifrån dina pengar och skjuter.
Ja.
Bulgarerna måste sluta med detta livsfarliga. Mm. Och jag har faktiskt kollat på den där kartan vi har där vi kan se var i världen våra lyssnare befinner sig och hur många.
Mm.
Vi har faktiskt en lyssnare i Bulgarien.
En?
Så nu vänder jag mig direkt till dig.
Ja.
Ja, du. Dra igång en rörelse som ändrar på detta här nu genast.
Ja.
Det här är lika dumt som att engelsmännen har vänstertrafik, att amerikanerna mäter i tum och att SJ ändrade tyst kupé till lugn.
Ja.
Några andra länder har alternativa rörelser för just nej, alltså skaket på huvudet. I Iran och Turkiet rör man huvudet uppåt, alltså man gör en uppåtnickning.
För nej?
Ja, inte upp och ner utan bara en uppåtnickning för att visa nej.
Aha.
Och i Grekland och på Cypern så skakar man inte heller på huvudet för nej utan istället så himlar man med ögonen och höjer på ögonbrynen. Så här.
Nej, nu såg inte lyssnarna.
Men allt detta är obetydliga undantag. Ja. I resten av världen nickar man för ja och skakar på huvudet för nej. Hur blev det då så här? Mm. Du hade ingen teori, Anders?
Jo, det var ju det att det med måttstrupen och måttsmältningen att göra.
Ja, du hade...
Nej, den var dålig.
Charles Darwin menar att det alltid har varit så här. I boken The Expression of the Emotions in Man and Animals från 1872 så skriver han: "With infants, the first act of denial consists of refusing food. And I repeatedly noticed with my own infants that they did so by withdrawing their heads laterally from the breast."
Ja, ja, ja. Man försöker... Man
laterally, försöker, i sidled alltså.
Ja, man försöker... Alltså, det är samma när barnen blir lite äldre. Man försöker ge dem en sked med mat. Då tar de det åt sidan för att få bort munnen.
Just det.
Då har det ju med matsmältningen att göra.
Ja, bebisen vrider bort huvudet i sidled från bröstet när den inte vill ha mer mat, när den tackar nej till mat. Men däremot när den vill ha mat... menar Darwin, alltså säger ja till mat, så letar den efter bröstet genom att föra munnen och därmed hela huvudet uppåt och neråt, alltså i höjdled.
Det beror ju på vad huvudet är. Ja. Alltså, om man är till vänster om bröstet så då tror jag att han gör det rörd i sidled, eller hon.
Men du fattar principen.
Jaha.
Och då menar Darwin att de här rörelserna liksom fastnar i barnets muskelminne och blir symboler för ja och nej. Anders, vad tror du om Darwins hypotes?
Jag tycker att det är en bra teori, men om det är så vet jag ju inte.
Nej, och forskare har bråkat om detta sedan boken kom ut. I en artikel från förra året i den vetenskapliga tidskriften Gesture så menar lingvisten Dr. Fabien Bross.
Vad heter han?
Dr. Fabien Bross.
Fabien Bross.
Från universitetet i Stuttgart.
Det låter som ett liksom något ett så här halv, så här dåligt teknoband från, ja, men från typ Österrike.
Fabien Bross.
Veda Fabien Bross. Veda Fabien Bross. Och sånt kan det låta.
Han menar att det inte finns något som helst sätt att veta om Darwins hypotes stämmer, men att man trots detta kan testa den genom att titta på fyra saker som också borde stämma om nu Darwins hypotes stämmer.
Aha.
Först och främst konstaterar han att huvudskak faktiskt är en av de första rörelserna ett spädbarn lär sig och använder för att kommunicera. Så där ger han Darwin ett poäng av fyra.
Aha, ja, ja.
Vidare så menar Bross att om vi nu lär oss att skaka på huvudet redan som bebisar så borde huvudskak betyda nej även i teckenspråk. Sen hävdar han att han kollat alla teckenspråk i hela världen och att alla använder någon typ av huvudskak i sidled för nej. 2 av 4 poäng.
Till Darwin.
Nästa fråga är om människor...
Det är roligt att det är ett österrikiskt halvdåligt teknoband som ger Darwin poäng.
Nästa fråga från Bross är om människor som föds döva och blinda också skakar på huvudet för nej. Och enligt Bross så gör de faktiskt det. Dock påpekar han att de studier som finns är dåliga och att de här barnen teoretiskt kan ha lärt sig skaka på huvudet av någon annan.
Ja, ja, ja. Men det är ändå en poäng till Darwin.
Sist av allt så påstår han att om Darwins hypotes stämmer så borde andra primater som ammat sina barn på samma sätt som människor också skaka på huvudet för nej.
Ja, så apor då till exempel.
Har du sett apor skaka på huvudet för nej?
Ja, men säkert på YouTube någon gång.
Det här har Bross knappt hittat några som helst exempel på.
Nej.
Återigen menar att de studier som finns är för få och för dålig kvalitet. Dock finns det faktiskt, precis som du säger Anders, exempel på bonobor, alltså skimpanser, på YouTube som skakar på huvudet för att kommunicera.
Ja. Nej. Men de kommunicerar ju via sex bonobor.
De är mycket för att lösa konflikter med sex. De är sexgalningar.
Ja, så att om du ska söka fakta om liksom kroppsspråksuppfattning, söker du det hos en sexgalning?
Nej, du har helt klart ett poäng. Mm. Sammanfattningsvis menar Dr. Bross att Darwins hypotes verkar rimlig.
Rimlig är väl precis vad jag hade kommit fram till.
Och om en känd lingvist på en universitet säger så här, vem är jag då? Vem är jag då att säga emot det?
Just det. Nu ska vi undertrycka att Fabien Bross var en berömd lingvist.
Exakt.
Inte ett österrikiskt teknoband. Det var mer att han lät, hans namn lät som ett österrikiskt teknoband.
Just det, och när han pratar.
Just det.
Kanske. Fabien Bross. Mycket möjligt. Så kanske, antagligen, helt säkert är det så här, Hedda, att vi lär oss de här rörelserna och dess innebörd redan när vi är nyfödda.
Ammar bulgarer och de från södra Albanien liksom på tvären då?
De håller barnen upp och ner när de, i fötterna när de ammar dem.
Det förklarar ju saken.
Flagga@andersochmans.se.
Vi går vidare med nästa fråga då, Måns.
Ja, men du. Ja. Att nicka är också ett vanligt sätt att hälsa. Ja. Hälsningsnicken är besläktad med bugningen.
Ja, det kan man ta en mindre bugning.
Ja, en kortare, snabbare variant.
Man kan säga att det är liksom hälsningsfrasernas minigris.
Exakt. Ja. Men...
Är du trött på mig nu?
Nej, tvärtom. Ja. Sen har vi ju också uppåtnickningen.
Ja, det var ju den du var inne på.
Nej, ja, men, jag pratade om nedåtnickningen.
Ja, hej. Men uppåtnickningen var ju de som man i Grekland gjorde, man skulle säga nej.
Ja, ja, precis. Mm. Men man hälsar genom att nicka uppåt. Vad skiljer en uppåtnickningshej från en nedåtnickningshej, Ankan?
Den är artigare än nedåtnickningen.
Just det, mer formell, ja. Mm. Och därmed så är uppåtnickningen lite mer informell. Och sen så har vi då den allra mest formella varianten av det här som är själva bugningen. Som är liksom den fullvuxna stora grisen.
Ja, den är effektiv.
Bugningen?
Ja, det har ju du berättat flera gånger att din farmor gillade mig väldigt mycket. För att en gång i tv så bugade jag när vi skulle träffa en professor i tv och du bara skakade hand.
Just det.
Då tyckte hon att den där Anders verkar något alldeles extra.
Ja. Hon röstade på KD för att Alf Svensson spelade saxofon så trevligt i tv. Och hon älskade dig för att du en gång i tv bugade.
Ja.
Hon var underbar. Anka Johansson, har du tagit tag i något?
Ja, det har jag gjort. Det finns ju olika sätt att nå oss. Mail är ju det vanligaste. Vissa försöker nå oss via sociala medier. Men sen har vi också det klassiska post. Och jag har, håll i hatten Måns, fått ett vykort.
Nämen!
Och jag antar att Filip som skickade det här inte lyckades hitta vårt faxnummer. Att kanske säkringen hade gått till hans telegraf eller att han inte hittade ett bra bud att skeppa hit sina stentavlor. Så det blev ett vykort och jag älskar det. Så det här ska vi svara på. Jag läser Måns.
Ja.
Det är en fin bild, ser du det här?
Ja, men är det de som skickar?
Det är Filip och hans kompisar. De sitter här. Det är en grå högtalare i bakgrunden och de dricker ur något som ser ut att vara en flaska vatten.
Ja.
Hej, fråga Anders och Måns. Vi undrar om ett ord som vi nyligen läst i finlandssvenska KP. Där användes ordet örfil till att beskriva bakverket kanelbulle. Vad falskt!
Vad falskt!
Tacksam för ömsinta diskussioner kring ursprunget samt kopplingen till den svenska betydelsen. Filip.
Mm-hmm. Örfil.
Örfil, alltså det svenska ordet för ett slag i ansiktet. Alltså ytterst otrevligt. Samma kombination av bokstäver ska då på finlandssvenska betyda något av det trevligaste vi har, kanelbulle. Och nu pratar vi om finlandssvenska, alltså inte finska. Nej. Och finlandssvenska, det är ju svenska.
Ja, precis. Det är ju en dialekt av svenska som skånska eller norrländska, antar jag.
Inte riktigt. Så här skriver Språkrådet. Ja. Finlandssvenska är en regional varietet av svenska.
Ja, så det är inte en dialekt utan en varietet.
Ja, just det. En av dessa som pratar detta, det är vår gode vän André Wikström. Hallå, André!
Hallå!
Hur är det med dig?
Det är bra, tack.
Det är bra.
Ja, det är bra.
Är det sant att ni finlandssvenskar säger kanelbulle? Alltså att det heter örfil?
Det stämmer. Det är exakt vad vi säger. Vi säger örfil om kanelbulle. Absolut.
Det här är ju skitkonstigt. Alltså för finlandssvenska är ju svenska.
Mm-hmm. Men du förstår, vi tar ju jättemycket, vad heter det? Också vi lånar ju ord från finskan och översätter dem till svenska. Så jag har tänkt att det på finska heter det korva puusti.
Ja.
Och det korva betyder ju öra på finska och så du tänkte jag att det kommer därifrån. Men sen tog jag reda på.
Aha.
Och faktiskt örfil, ordet örfil kommer från, alltså den kom till svenskan från Tyskland. Och med örfil menar jag alltså en hurring, en lavett.
Ja, just det, just det. Ja.
Och det är på lågtyskans orvige kom det därifrån.
Ja.
Och då betydde det just det. Och finnarna tog det från svenskan och kallade korvapusti. För länge sedan betydde korvapusti just en smocka. Men sen, det är Korvapuusti är inte så otroligt macho namn. Det låter inte som att det är något som gör ont.
Nej.
När kanelbullen kom så tyckte man att det ser ju lite ut som ett öra.
Ja.
Då började man kalla den där bullen för Korvapuusti. Och då tog vi finlandssvenskar över det här ordet örfil och började använda örfil om den här bullen. Fast örfil också på finlandssvenska betyder också en smocka, en lavett.
Ja.
Så det, i Finland betyder det både en lavett, en smocka och kanelbulle. Men det kommer alltså från finskans korvapuusti som också har betytt tidigare en lavett. Så det är lite märkligt, men det är intressant.
Men du André, har finskan inte kvar något ord för smocka då?
Det finns många ord. Kärt barn har många namn. Ja, det är problemet bara att det här korvapuusti låter inte så... Det är inte aggressivt.
Det här var ju det bästa svaret vi har haft på flera veckor. Stort tack för det. Du, ta hand om det nu så hörs vi.
Det gör vi.
Hej.
Hej.
Men man har helt enkelt då två ord för kanelbulle. Alltså kanelbulle och örfil. Det är samma sak. Det här kan ju också lätt bli förvirrande. Om vi har kanelbullens dag. Man blir bjuden sig till Vasa.
Mm.
På örfilens dag. Ja, då kanske man bokar om till ett annat datum.
Man kanske tackar nej till den inbjudan.
Ja.
Lappatack, den andra vagare van. Bullfest, bullfest hela dagen. Vetemjöl från livets grotte kvarn. Bullfest, bullfest hela dagen. Vi är alla glada vagare van. Bullfest, bullfest hela dagen. Slå på stort, det har vi alltid gjort. Så det är bullfest, bullfest hela dagen.
Anders, när jag pratade om hem-PC-reformen i förra avsnittet...
Vänta, stopp, stopp. Är det dags för återkoppling?
Ja, det är det.
Ja. Då kanske det är så att du den här gången ska sjunga vår berömda återkopplingsjingel.
Det är såklart.
Ja.
Återkoppling.
Mm. Då en mycket populär jingel.
Då sa jag förfarten att du var 14 år gammal och 1998.
Ja,
och
absolut.
Du höll glatt med.
Ja, du pratade så fort ibland så jag sa ja. Var jag det så var jag det, tänkte jag.
Men riktigt så. Var det inte?
Nej.
Och 1998 var du 24 år gammal.
24 år gammal. Ja.
Hur kunde det bli så här fel?
Ja, det vet jag inte.
Det är en superkockad tankevurpa. Du och jag träffades ju 1996.
Ja.
För att de här två sakerna ska gå ihop så skulle du alltså varit 12 år gammal, bott hemma hos föräldrarna när vi började träffas i Lund och började umgås.
Så var det ju inte.
Anledningen till att jag inte reagerade på det här tror jag att det var att vi fick vår första dator hemma när jag var typ så 14-16 år. Ja. Och jag förknippar den datorn med hem-PC-reformen.
Ja.
Men det var nog inte hem-PC-reformen.
Nej.
Och om man ska tro mer på matematik än känslor,
ja,
så var det helt klart helt fel.
Ja.
Det här. Jag skyller på min hjärna som tror att jag är ungefär 10 år yngre. Än jag är.
Med det skägget så nej, då lurar du ingen då.
Jaha, Ankan, har vi fått någon mer återkoppling?
Ja, Gustav skriver oss. Hej Anders Moss, tack för ett underbart program. I avsnitt 23, det var ju vårt förra avsnitt, tog ni upp frågan kring hur stor bukett det skulle bli med 10 000 röda rosor. Och jag räknade ut att den skulle bli 11 meter i diameter.
Just det.
Det var ju med anledning av den här idén. Gustav fortsätter. Vi antar, som Anders sa i avsnittet, att både ros och en bukett kan ses som två cirklar. Det känns som en vettig approximering.
Mm.
Mm. Det är ett ord jag kan, men jag tycker bara att det är svårt att uttala.
Mm.
Det jag däremot reagerade på var Anders antagare om att rosornas gemensamma area skulle vara lika stor som bukettens area. Det känns som en lite väl grov förenkling. Det kommer ju finnas tomrum i buketten mellan rosorna.
Ah.
En cirkel som finns med mindre cirklar får alltid ett tomrum som inte fylls ut. Alltså kommer bukettens area vara större än rosornas gemensamma area.
Ja, ja.
Sen har Gustav gått in på en hemsida här för cirkelberäkning och räknat ut att Christers bukett skulle bli hela 12,43. Alltså inte 11 meter utan 12, nästan 13 meter i diameter.
Ja.
Så att när Christer ska ge bort... Kommer hans bukett vara lika bred som världens största träbjörn, den i Sveg, är hög?
Aha.
Den är väl värd ett besök, Måns. Den 13 meter höga träbjörnen i Sveg, det är ju världens största träbjörn. Stod ju klar 2005.
Okay.
Nu upptäckte man direkt att det stod inte riktigt riktigt väl till med träbjörnen.
Vad kan vara fel med en träbjörn?
Den stod, den pallade inte regn och fukt. Den tog in vatten och började mögla och ruttna.
Jaha.
Så det är ett tips om ni ska bygga en träbjörn. Köp väl impregnerat virke.
Ja, ja, ja. Mm.
Nu har träbjörnen fått ett hakstöd.
En haklapp?
Nu diskuterar man att riva den. Så att det är mitt tips inför sommaren. Passa på, ta en sväng till Sveg.
Ja.
Det vill man ju inte sitta på ålderns höst. Och ja. Jag missar träbjörnen.
Nej, men precis. Ibland kommer det sådana där undersökningar. Folk har frågat människor på sin dödsbädd. Vad ångrar du i livet? Vad gjorde du rätt? Vad ångrar du?
Många ångrar ju att de inte var med sina barn när de var små.
Att de har jobbat för mycket.
Ja, väldigt många. Nämner jag också i alla fall. Kanske inte högst upp på listan med träbjörnen.
För jag vänder mig sväg.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Andrea var inne på lånord från lågtyskan.
Mm.
Så här skriver Robert. Hej Anders och Måns. Nu till min fråga. Jag har länge stört mig på att vissa frukter inte uttalas svenskt. Vi har förstås väldigt många lånord i svenska språket, men dessa uttalas inte som på det sättet som i regionen vi lånat ifrån. Ta banjo som exempel. Banjo stavas ju likadant i både engelskan och svenskan, men uttalet i svenskan är svenskifierat.
Ja.
Han menar vi säger inte banjo.
Nej.
Jag ska spela lite på min banjo.
Jag tycker att den här frågan är intressant hittills, men jag tycker exemplet var lite dåligt.
Robert fortsätter.
Ja.
Men sen har vi dessa undantag jag stör mig på, och nästan alltid handlar det om frukt eller grönsaker. Och här har han då exempel på ord som han hatar.
Ja.
Lime, aubergine, squash, butternut, pumpa, haricots och det värsta av alla, jalapeno.
Det heter väl jalapeno?
Jalapeno.
Ja.
Med vänliga hälsningar, Robert.
Han tycker att det borde heta jalapeno då, eller?
Först och främst.
Ja.
Så var inte det här en fråga.
Nej.
Det här var lite klag.
Ja, på frukt- och grönsaksindustrin.
Och det är ju inte det vi sysslar med i det här programmet.
Nej.
Klag.
Nej, och framförallt är vi väldigt positivt inställt till frukt och grönt.
Men om jag har förstått rätt så vill Robert att frukterna och grönsakerna ska uttalas så här.
Mm.
Lime, aubergine, squash, butternutpumpa, harisotsvärt och jalapeno.
Ja.
Annars håller du med Robert om detta?
Nej.
Svenskan har ju väldigt många lånord från andra språk. Det går knappt att säga en mening utan ett lånord. Annars säg en mening.
Jag har köpt nya skor.
Jag tror jag köpt det från tyskan.
Det tror jag också.
På Institutet för språk och folkminnen säger man så här. När du idag talar svenska är mer än hälften av orden du använder från början ett låneord från andra språk. Vissa lånades in för tusentals år sedan, medan andra dök upp för några månader sedan. Idag är det engelskan som har mest inflytande, på medeltiden var det tyskan och på 1700-talet franskan. Anders, kommer du på något låneord från franskan?
Jalousi.
Ja, bra. Mm. Ja.
Vi kan komma på franska låneord nu, är det vi gör?
Ja.
Toalett.
Ja.
Trottoar.
Just det.
Pen rich?
Nej. Det var både pen och rich, men just pen rich var ju påhittat i
ja,
Sverige.
Ja, ja. Ja.
Mer då?
Gobeläng.
Vad tror du om frisyr?
Ja, det vet jag inte.
Nej, det är också franskt. Vad tror du om journalist?
Franskt, tror jag.
Enorm. Blond, ja. Byrå, maskerad, populär. Alla de är franska lånord, Anders.
Ja. Jag är inte överraskad.
Från tyskan då? Ja. Lite svårt att komma på eftersom de har funnits i svenskan liksom sedan medeltiden.
Mm.
Här är några exempel. Stad, köpman. Mm. Många tyskar kom till Sverige och bosatte sig i städerna som handelsmän och hantverkare. Och därför är det många stadsord som kommer från tyskan.
Jaha.
Sen har vi en himla massa ord vi lånat in från latin.
Ja, absolut.
När kristendomen kom till Sverige så tog de med sig ett stort antal ord till svenskan. Kristen, präst, advent, djävul, skola, skriva, men också vin.
Och avokado.
Jassa?
Jag gissar.
Buss, mobbare,
buss.
Normal, familj.
Buss, det fanns väl inga bussar?
Från latins omnibus, som betyder för alla.
Att omnibus betyder för alla var ju lite...
För alla, inte fralla. Hallå. Det latinska ordet för fralla. Buss. Nej. Låneord från andra språk. Italienska pajas kommer från italienska.
Ja.
Japanska emoji såklart. Aha. Tsunami. Holländskan. Kommer du på något låneord från holländskan?
Nej.
Apelsin.
Apelsin holländsk.
Ja, matros och stiltje. Turkiskan då?
Fes.
Bra. Det har jag ingen aning om.
Nej, men det är inte, det tror jag inte är från turkiskan.
Kalabalik kommer från turkiskan.
Mm.
Från samiskan har vi bland annat pulka. Från romani har vi bland annat tjej, nobba och jidra. Från finskan har vi bland annat pjäxa, pojke och rappakalja. Och från arabiskan har vi bland annat kofta, madrass.
Kofta, madrass?
Nej, kofta och madrass.
Tack.
Ordet soffa då, Ankan? Vad tror du det kommer från?
Ett av mina bästa ord. Jag tror att det kommer från soffa. Soffa, jag tror det är från norskan.
Det är också från arabiska. Deras suffa som betyder kudde eller vilobänk.
Aha.
För att återknyta då till slut här till Roberts klag så har alla de här frukt- och grönt låneorden tagit sig in i svenska språket ganska nyligen och det är inte alls säkert att de kommer fortsätta uttalas på samma sätt. Språket utvecklas ju hela tiden. Så om du, Robert, konsekvent börjar från och med nu uttala lime, lime och här i kuvert för Harisotsvärts så är det säkert så att många kommer haka på och till slut har du förändrat svenska uttalet i den riktning du vill.
Läxa från oss.
Det räcker inte bara att klaga, man får ta tag i det själv.
Ja.
Robban.
Det finns ingen som är som fröken solsken. Hennes värme smälter ner Alice. Sätter radion igång, står och trallar en sång. Trollar fram vad dofter på sin spis.
Nu kommer ett lite konstigt mejl. Men jag ser fram emot att läsa det för dig, Måns.
Mm-hmm.
Hej Anders och Måns. Det har gått ungefär 19 år sedan vi sågs, så ni minns nog inte. Jag besökte er på Gamla Sveriges Television ihop med vänner och bad er om råd i livet. Vi var cirka 13 år. Ni skrev autografer och ett visdomsord var till mig och mina två vänner. Skönhet kommer inifrån, skrev ni till mig. Och jag har alltid undrat vad ni menade med det.
Ja.
Måns, vet du vad vi menade med det?
Nej, det har jag såklart ingen aning om. För,
Nu till mina frågor. Varför är kycklingkött vitt och nötkött rött? Frans, Malmö. Mm. Jaha, Måns, varför är kycklingkött vitt, tror du?
Ja, men kycklingkött är ju inte vitt. Kycklingkött är ju rosa.
Ja, men när man lagar till det.
Nej, men det är väl...
Ja, det är inte så intressant. Mängden syrebindande protein, alltså myoglobin, det är det som ger kött sin färg.
Jaha.
Och nötkött har mer myoglobin än till exempel fläskkött. Och minst har då fågelkött. Och där är ju strutsen ett undantag. Den har ju ett väldigt rött, mörkt kött.
Det här hade jag ingen aning om.
Du vet vad snabb en struts kan vara alltså.
Ja, ja.
Och du har ju sett sådana här bilder när folk rider på en struts.
De är livsfarliga.
Jag har lärt mig att det går inte att styra. Det är bara att åka med som gäller. Strutsen springer någonstans, dit kommer man.
Jaha.
Ja, jag hittade på nätet en 10-stegsraket i hur man rider struts. Det är en man som heter Gunnar Salin som rider struts och han har en 10-stegslektion.
Den här filmkritikern?
Han heter väl inte Salin?
Jag blandar ihop två filmkritiker.
Ja, det finns ju en Gunnar Relin och sen en Fredrik Salin. Va?
Ja, ja. De.
Om de två fick ett barn som höll på med strutsar så kanske han skulle heta Gunnar Salin. Den här Gunnar Salin håller på med strutsar och kan ge en 10-stegslektion i hur man rider på struts.
Du rider ju på hästankan. Mm. Är duktig på det faktiskt.
Ja, ja. Ska vi se om du blir sugen på att rida struts efter det här.
Ja.
1. Locka strutsen med lite strutsgodis.
Ja, men så långt. Det hade jag klart.
Mm. Fånga den genom att grabba tag i halsen.
Ja, redan där. Redan där är jag borta. Inte en chans att jag fångar en struts genom att grabba tag i halsen.
Ta helst en hona. Hanarna kan vara elaka.
Ja,
ser du skillnad på hon och honstruts, Måns?
Det kanske jag kunnat göra om jag börjar med det. Men ändå, nej. Han har tappat mig.
Steg 2. Sätt en strumpa över strutsens huvud.
Nej, inte en chans.
Då tror de att det är natt och står stilla i sitt plötsliga mörker. Då har den likhet med strutsar och Paolo Roberto. Steg 3. Backa strutsen mot ett högt staket.
Alltså om den har en strumpa på huvudet, backa den, ja kanske.
Kliv upp på staketet.
Ja.
5. Sätt dig på strutsen.
Ja, det var lättare sagt än gjort. Ja. Från staketet till strutsen.
Steg 6. Dra av huvan och strutsen rusar iväg. Håll dig fast i sjuan då. Håll dig fast i vingarna. Luta dig svagt bakåt.
Ja.
Ja, det kanske går. Steg nummer 8, svårast av allt. Njut av ritten.
Du är ändå på 8 av 10.
Ja, 9.
Trilla av.
Det går inte att bromsa strutsen. Så om du vill avbryta rytten är det bara att släppa taget och rutscha bakåt. 10. Landa med båda fötterna på marken. Jag vet inte om man blir så sugen på att rida struts.
Det här verkar svårt.
Ja, det låter väldigt mycket som något som fulla australienare kom på efter typ 8 öl. Vet ni vad, vi rider en struts. Nu ska jag också säga att det är värt att diskutera om det är etiskt korrekt att rida på en struts eller om det kanske ska anses som djurplågeri.
Ja.
I luften finns många djur, i luften finns många djur, i luften finns många, många djur. Där finns svalor och lärkor och kråkor och skator och sparvar och många, många fler.
I förra avsnittet så var det någon som påstod att jag är lik Japans nya ambassadör i Sverige.
Jaha.
Vi la upp hans bild på Instagram och gjorde en omröstning. Man skulle kommentera med ett rött hjärta om man tyckte att han liknade mig.
Ja.
Och med ett blått hjärta om man inte tycker att vi är lika. Och här är resultatet.
Oj.
Röda hjärtan. 79 stycken.
Ja, ja.
Mm. Blå hjärtan.
Nu är man spänd. Vänta. Birvel.
Som då alltså innebär att jag inte är lik den här nya japanska ambassadören. 1. Blått hjärta.
79-1.
Ja.
Ja.
Så att de allra, allra flesta tycker att vi är väldigt lika. Man får väl tillstå att vi är nog ganska lika.
Ja.
Men Dag skriver så här. Hej, nej. Japanska ambassadören i Sverige är inte lik Måns. Däremot väldigt lik historikern Dick Harrison.
Ja.
Det hälsar alltså Dag.
Det här borde alltså innebära att du är lik Dick Harrison.
Aha. Dagligen får vi frågor som vi redan svarat på någon gång i våra poddar. Så här skriver Stina.
Ja, det är inte så konstigt när vi har hållit på i 200 år.
Nej, men precis. Hej!
Jag har lagt märke till det. Vi får inte de här. Förr fick vi mycket av de här liksom skämtfrågorna. Som var så här, varför finns det lås på dygnet runt öppna mackar? Varför är naveludd alltid blått?
Vilken färg får en smurf i ansiktet när man stryper den?
Då får vi aldrig längre.
Nej. Hej, jag ligger inlagd på sjukhuset och kan inte sova. Varför heter det bageri och inte bakeri?
Det här har du svarat på.
Ja, jag säger det.
Ja.
Vi pratat om det i avsnitt 37 av podden Så funkar det. Som fortfarande finns att lyssna på. Hej Anders och Monkeyboy. Det talas ofta om vilken superkraft det är att kunna svettas. Är vi det enda djur som gör det? Blöta hälsningar från signaturen Älskar att svettas.
Det har du svarat på.
Hej Älskar att svettas. Det här har vi också pratat om i avsnitt 57 av Så funkar det. Och anledningen till att jag vet detta är att vi har en fantastisk lyssnare, Johan Enge, i vår Facebookgrupp Fråga Anders och Måns. Och han har gjort en innehållsförteckning över ett stort antal avsnitt. Vi är mycket tacksamma för detta, Johan. Jag använder den själv ibland. Däribland helt nyss. En superkort sammanfattning är att det finns andra djur som svettas. Det är främst stora däggdjur. Om man tar av sadeln på en häst.
Svettig.
Då kan det vara helt blötta. Djur som inte svettas har andra tekniker för att reglera sin temperatur. Bland annat flämtning, strupfladder och salivspridning.
Ja.
Anders, händer det att du sprider saliv på din hud för att kyla ner dig?
Nej.
Nej, du kör mest på strupfladder.
Ja.
Så det här kan alltså vara en av anledningarna till att inte svara på just din fråga. Men tappa inte moset. Fortsätt skicka in alla era frågor till
fraga@andersochmans.se.
Öva avslappning en halvtimme varje dag, helst på förmiddagen.
Förra veckan så pratade jag om huruvida man blir lättare eller tyngre av en fis.
Just det.
Rätta svaret då, det var ju att man blir lättare av en fis, men vågen kan visa att man blir lite tyngre.
Precis. Mm. Alltså, får jag bara säga då att jag hävdade att metan var den gasen som en fis innehåller mest av allt.
Mm.
Kväve är såklart den gasen som en fis innehåller mest av allt. Metan är tvåa. Mm. Och sen så finns det de här gaserna som gör att det luktar lite illa. Alltså svavelföreningar,
ja,
på tredje plats där. Anledningen att man lätt glömmer bort kväve är ju att hela omgivningen, hela luften består ju av 78% kväve. Så kvävet som kommer i fisken gör liksom ingen skillnad.
Nej.
Det var
nej.
Så. Ja, förlåt.
Det där visste inte jag. Jag var glad att du sa det. Du behöver inte be om ursäkt. Så var stolt och var snäll mot dig själv, Måns. Även den här frågan inleds med en varning till mig. Hej Anders, Måns. Jag måste på förhand be om ursäkt till Anders då jag förstår att denna fråga kan bli lite jobbig. Men jag har sedan mina tidiga tonår funderat på varför killar snedstreck män får morgonstånd. Tycker det är ett spännande fenomen. Men jag undrar som sagt varför det uppstår. Hade varit mycket tacksam för svar då jag funderat så himla länge. Tack för många skratt och bra program. Vänligen Erika i Göteborg. Vi ska säga det innan vi börjar här, Måns, att även kvinnor får morgonstånd.
Mm-hmm.
Alltså på morgonen så fylls klitoris och blygdläppar med blod.
Jaha.
Och det här har vi också svarat på för länge, länge sedan när vi jobbade på Sveriges Radio P3 och sände live radio.
Jaja.
Och som jag minns det från den tiden, det är ju 2004 kanske, så var det två anledningar. Det ena hade med kisseriet att göra, att man hade en fylld urinblåsa. Och det andra var att kroppen behövde öva, alltså inte träna upp snoppen som en muskel, för det är ju absolut inte så snoppen fungerar. Men att det var bra för kroppen att testköra snoppfunktionerna, alltså hålla systemet i trim.
Jaha.
Att snoppen behöver liksom vara igång då och då för funktionens skull. Och att kroppen inte litar på att vi sköter det här själva.
Aha.
Det var vad jag minns. Det här är vad jag har läst mig till. Först har jag läst mig till en felaktig förklaring. Det här stämmer inte. Kvinnor har högre chans att bli gravid om morgonen. Och då är det bra att vakna parningsredo. Alltså detta är ett rykte som florerar. Det är helt fel.
Ja, alltså morgonstånd har ju inget med sex och alltså upphetsning att göra.
Nej. Nej, alltså det kan såklart bero på en sexdröm. Men det måste ju inte vara så. Det kan ju vara så att man drömmer om momsdeklarationen och vaknar ändå med en erigerad penis.
Det här säger jag mer om dig, Anders.
Vet du, Måns, varför vi får morgonstånd?
Nej, vet du vad? Jag har ingen aning.
Det har med vår REM-sömn att göra. Vi sover ju i stadier, fyra stadier. Där fyra då är djupsömn. Så börjar man somna, så går man ner i djupsömn och sen så upp igen. Och så varje gång man är där uppe, då, det är då man drömmer och man blinkar med ögonen. Rapid eye movement, därav REM-sömn och vi drömmer och sådär. Så går man ner igen.
Ja.
Och de här intervallerna blir kortare och kortare under natten.
Jaha.
Och det är när vi har REM-sömn som vi ofta har morgonstånd. Och i och med att natten ofta avslutas i REM-sömn, alltså vi har REM-sömn innan vi vaknar, så vaknar vi ofta med ett morgonstånd.
Aha, men man kan ha haft mitt i natten stånd och strax efter midnatt stånd och allt möjligt.
Det var, jag brukar pendla mellan 4 och 5 sådana här sömncykler. Så att förmodligen har du då stånd 4-5 gånger per natt.
Nej, men du vaknar inte alltid med morgonstånd, eller antar jag.
Ja, nästan alltid.
Jaha.
När vi sover REM-sömn då slappnar musklerna av. Och snoppen är ju ett omvänt system. Alltså när muskeln är, som styr blodflödet in till snoppen slappnar av, då blir den större och då fylls blodet på. Så att det är när den muskeln som släpper in blommet, det är som en ringmuskel kan man säga. Så att när den slappnar av, det är då blodet kommer in.
Just det.
Och när vi sover REM-sömn, då slappnar musklerna av. Och varför gör de det? Jo, för när vi sover REM-sömn, då slutar kroppen att producera en signalsubstans som heter norepinefrin. Och det är bland annat det är bland annat det som hindrar dig då från att liksom göra det du drömmer om. Det vill säga att gå i sömnen och säga konstiga saker och sådär.
Just det.
Men det är också denna då neurotransmittor, eller detta hormon, som hindrar blod att komma till snoppen. Alltså det är det som gör att kroppen spänns upp så att säga. Och i och med att det är ett omvänt system så kommer den här, det kroppen slappnar av, muskeln slappnar av och blodet fylls på i snopperiet så att säga.
Ja.
Och det här är bra för att då syresätts snoppen. Och den så att säga funktionstestas medan vi sover.
Just det.
Så det är därför vi har morgonstånd. En full urinblåsa kan i vissa fall också leda till stånd. När urinblåsan är full så trycker den på ett ställe på ryggraden. Och det leder till en reflex som gör att vi får stånd. Och det här skulle, tänker man sig, kunna vara bra för att det gör att vi inte kissar på oss.
Just det.
För det är svårt att kissa med stånd. Men det här sista...
Om man inte gör som Ricky Bruch och står på händer i badkaret.
Ja. Ja, men det var ju för att han hade fått i sig någon hade...
Han hade fått i sig steroider.
Ja, just det.
Och då hade han konstant stånd och för att kissa var han tvungen att stå på händer i badkaret. Mm. Sa Ricky Bruch.
Ja, det är inte helt säkert. Och det här sista faktan om urinblåsan, det är inte heller helt säkert.
Okej.
Okay. Så det är en likhet mellan Ricky Bruch och urinblåsan.
Ja, okej. Okay. Lyssna på min sång.
Det blir dags att runda av, men innan vi gör det ska vi inte köra en skånska orter i amerikansk hiphop.
Såklart.
Ja. I förra avsnittet så hävdade jag att vår serie Skånska städer i amerikansk hiphop hade så att säga tappat gnistan lite. Nej, absolut inte, sa du.
Mm.
Vi får se vad du tycker efter veckans bidrag som kommer från Mikael. Hej! Cher är väldigt tydlig med vad hon har för favoriträtt. 037 in is strong enough.
Strong enough, det är en av mina pick-me-up-låtar. Om jag känner mig lite nere så lyssnar jag på någon peppig låt och det är en av dem.
Mm. Och då sjunger jag alltså Cher här 037 in om hon har för favoriträtt.
Korv Stroganoff, är det han hävdar?
I believe... Här är ännu mer specifik vid 1:25 att det är korv Stroganoff som gäller. Ja, vi lyssnar på det.
Det är alltså en annan låt som också är en av mina pick-me-up-låtar. Här är också väldigt...
1:25 in.
Från samma platta.
Där kommer hon alltså...
Korv Stroganoff igen. Det är en temaplatta om korv Stroganoff. Som Cher gjorde.
Jag ska vara helt ärlig, Mikael. Jag är glad för ditt brev, men den här är svag. Med de orden tackar vi för den här veckan och hoppas att ni lyssnar på oss igen om 2 veckor. För då kommer ett nytt avsnitt, för då är det nämligen varannan vecka. Ha det så himla bra.
Puss och kram.
Hej då.
Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.